Blubb, blubb på dig, Gesland.
Blubb. God kväll.
God kväll. Det är ju Mats Larsson som har gjort mitt nya intro. Jag tycker att det är jättekul. Fantastiskt. Tack så mycket, Mats, för allt du gör för den här kanalen. God kväll, Strand. Och god kväll till alla andra.
Ja, god kväll till alla andra som lyssnar.
Vi konstaterar precis att det händer ingenting.
I vanlig ordning.
Så nu är vi färdiga.
Väldigt kul. Nu är vi färdiga. Ja, det har varit rena Muppet Show på Twitter över helgen faktiskt. Det har varit trollstrider. Men det är ju så här att trollen fyller ju faktiskt en funktion. De håller liv i vår information hela tiden. De ser till att sprida den. Och det är nog många som läser kommentarer och annat och växlar och funderar och så vidare. Det är folkbildning av den högre skolan. Så det är riktigt bra. Tack trollen.
Tack trollen. Nej, men så är det ju. Men nu förstår jag lite varför jag har sett sådana där bilder flasha förbi med så här kognitiv dissonans. Alltså alla är ju inte trollstrand, utan vissa är ju genuint oroliga och så vidare.
Absolut, ja. Absolut är de det. Och med all respekt för det. Och de bemöter oftast på ett annat sätt än vad trollen gör.
Ja, trollen det vet jag inte. Alltså, vissa är väldigt arga och aggressiva.
Men de som är oroliga och seriösa, de bemöter informationen på ett helt annat sätt än vad trollen gör.
Ja, men ibland är de arga liksom. Det är små
Karens
allihopa. Det är
många som inte, verkligen inte vill på slut.
Laggar eller?
Ja, det laggar.
Are we lagging? Ja. Men du, vad ska vi börja då? Vi kan väl börja med den här artikeln i Dagens Nyheter. Med kursamanen. Det var ju en hel sida. Eller också omslaget till DN. Ja, vilken del det nu var. Men DN i lördags i alla fall. Och det är ju rätt intressant. Alltså det han fick. Alltså då skriver man DN tar rygg. De ryggar schamanen. Q-schamanen.
Ja, det är ganska intressant. Sen gör de ju sin lilla twist på det hela. Men det de gör är ju och väcker nyfikenhet i alla fall.
Läste du mitt i där vad han sa om Eriksson?
Jag läste den, men jag kan inte recitera den.
Nej, men alltså det var ju väldigt intressant. Så, oavsett vilken tweak det var på det, så var det ju helt otroligt. Alltså det han fick säga där, eller det de skrev att han sa om Eriksson. Det var så himla långt här, jag ska bara hitta.
Ja, det handlar om att få ut informationen. Det är liksom, sen får H-media ljuga hur mycket de vill, men det viktiga är att få ut informationen i detta läget.
Det är så, ungefär mitt i artikeln. Då står det så här. Efter 6 januari dubbades Chansley till QAnon-shamanen i medier över hela världen. Men han ogillar själv epitetet eftersom att han inte uppfattar sig som ett flockdjur. Han delar dock föreställningen om att Biden är en nickedocka för oligarkiska tyranniska krafter som styr showen, alltså regeringen. Biden kan ju inte avsluta en mening, för i helvete, säger Chansley. Än mindre gå upp för en flygplanstrappa. Skulle han kunna styra ett helt land? Tala för den fria världen? Även mäktiga svenskar är ju på insidan av den globalistiska sammansvärjningen trokänslig. Folk som Wallenbergarna, de som styr centralbankerna, som inte vill visa sina ansikten. Och så kommer en fråga, då, kommer du företräda QAnon om du kommer in i kongressen? Q är över, men operationen var en stor framgång. 30-40 miljoner människor i USA är idag medvetna om den här moderna slavhandeln. Jeffrey Epstein är död. Grupppsykologin har skiftat. Chansley betraktar avslöjandet om Ericssons misstänkta mutaffär med IS som en del av uppklarandet. Ericsson ägs av Wallenberg och har tvingats betala miljarder i en juridisk uppgörelse med USAs justitiedepartement. Det är fakta. Nästa steg i shamanens tankeled är mer fantastiskt. Genom Ericsson äger Wallenbergarna telekommunikation över hela världen, säger han. Hur kommer det sig då att digital barnpornografi får färdas genom deras hårdvara? Vet Wallenbergarna om det? Jag vet inte. Men skulle en sådan mäktig familj som Wallenberg kunna stoppa det med ett enda telefonsamtal? Utan tvekan, ja. Du kan radera allting annat i den artikeln. Men det där var det som framkom.
Det där säger jag allt.
Helt otroligt alltså.
Och det är kvintessensen i vad som behövdes komma fram också. Det är helt magiskt.
Alltså jag ryser.
Och det är ju när de här sitter och läser DN vid morgonkaffet och läser det där. Mm. Om inte det slår an en not i huvudet på dem då, så... Ja, men då är man så svenskformaterad så då lär ingenting påverka dem i detta läget. Det är ord och inga visor. Ja.
Och man kan säga, jag ska inte alls ta åt mig äran, men innan pratade han ju om Ericsson. Och efter vår intervju så började han ju prata om Wallenberg. Och nu ryggar alltså DN, shamanen, och skriver så här i lördagstidningen också. Helsida omslag. Så när folk som verkligen sitter och har tid, ja, vissa har ju bara helgidén, du vet, de har bara den på helgen. Mm. Och de sitter länge, du vet, dricker kaffe och dricker den. Så det var liksom på bästa sändningstid. Mm. Helt otroligt.
Ja, det är riktigt bra faktiskt. Och jag visste inte att du skulle ha en intervju till med shamanen.
Inte jag heller. Men när jag såg den där artikeln och jag taggade honom och han retweetade den direkt. Så vi hade ju pratat om att vi skulle ha en till. Och han hade skrivit så här, det där var en hitpris och så. Det vet jag inte om han har skrivit så jag bara hörde lite. Men det är väl, det kan man väl säga att det var. Eller man kan väl säga vad man vill. Jag tycker inte att det var en hitpris. Alltså, de gör vad de ska. Och här förklarar han då att kul.
De gör absolut vad de ska.
Ja, och det här med att Q-projektet är över. Ja, men på ett sätt så är det ju det. Det handlade ju om att, alltså inte att allting har hänt ännu. Men det som var intressant med Q, det var ju att egentligen väcka nyfikenheten kring geopolitik och modern slavhandel, human trafficking, pedofili, allt det här. Va? Som är kanske lite mer... Alltså det är så smart, va, för då kommer det från lite så här underjordiska, alltså man kan inte direkt ta in det i finrummet och bara prata om det, att det här är ett jätteproblem. Alltså det är en elefant i rummet. Men kommer det via det hållet och till slut så har medvetenheten ökat så mycket så att, vad är du med?
Hela Q var ju oerhört lyckat projekt med tanke på hur många som fick upp ögonen för vad som faktiskt hände. Alltså vid ett tidpunkt så uppskattade man det till 100 miljoner människor som på något vis kände till Q.
Nej, det var
kul. Det får ju sägas var en hit. Sen var det säkert många som infiltrerade och föll ifrån längs med vägen. Men det handlar hela... handlar hela tiden om medvetande, precis som den här artikeln. Man får ut en kärna i... Vad sa du?
Alltså, nej, jag sa det att kuma.pub, där det publicerades Q-poster, där uppskattar man ju till 100 miljoner unika besökare per månad. Och det var ju människor från hela världen. Och man kan säga Q är en psyop. För de som inte har förstått det, så är Q en psykologisk operation. Och det är en, alltså psykologisk operation, det är liksom whitewash, brainwash, vad du vill. Alltså det handlar om synopser, hur vi tänker. Det handlar om att psykologiskt konvertera oss, alltså avprogrammera oss egentligen. Så att på så vis så får man ju säga att Q är en positiv psyop. Men man behöver inte säga att det är en positiv eller en negativ psyop. För en psykologisk operation är alltid en förflyttning från ett tänkande till ett annat. Och det kan vara allting, att du ska börja träna eller du ska ta en ny vana. Alltså införa en ny vana. Så har du en period då du måste omprogrammera dig själv. Du måste säga okej, sex varje morgon så går jag ut och springer. Och sen gör du det i 30 dagar och till slut så kan det bli en vana. Och sen, ja, så att imorgon 17.30 ska jag intervjua shamanen igen då. Och alltså det gick ju så där sist. Men på det hela så gick det ju väldigt bra.
Det
ja, ja. Jag tycker alla de här amerikanerna har varit lite svåra liksom. Det är precis som att de inte vill prata om
det. Det ser vi fram emot.
För er som Åsa Pettersson skriver, du undervisade shamanen Cornelia i din intervju med honom. Nej, men alltså, och det är det här som är...
Det laggar väldigt, du hackar.
Jag testar att alltså jag vill ju presentera ett budskap. Jag vill ju...
Nej, hörs inget.
Nu då?
Jo, jag hör dig nu.
Nej, men jag ska säga, när jag intervjuar någon amerikan, så är det så att jag har en dold agenda. Jag har en agenda i att jag vill berätta för dem om Sveriges roll. Jag vill berätta om den första Riksbanken. Jag vill berätta om Wallenberg och telekominfrastrukturen. Och det är väl det som gör att jag tror att många av dem blir lite chockade, att det nästan är, alltså de blir inte intervjuade på det viset, utan det är nästan tvärtom, du vet.
Ja, vi har ju försteget, vi har ju informationsförsteget, så det faller lite på vår lott att informera dem.
Dr. Jan Holper Hayes blev ju arg, alltså hon blev ju riktigt arg, men jag tror det har lagt sig nu. Jag kanske får en intervju till, hon hade rätt lång väntetid sådär nu, men alltså hon kanske har förlåtit mig.
Jag skickade till henne, för det dök upp ett annat konto som hade två i sig, och kopiera hela hennes historik i Twitter. Så jag skrev till henne att någon har kopierat det, och sen så anmälde jag, och det kontot försvann per omgående. Så.
Wow.
Så jag hoppas hon är tacksam för den hjälpen i alla fall.
Ja, hon kanske liksom vill skilja oss lite då. Vi kan få en intervju två.
Nej, de gör ett riktigt bra jobb, får jag säga. Framförallt Jan Halper Hayes, nu vet jag, hon kan jag nog inte förstå allt hon gör, men det jag ser i Twitter tycker jag är hon gör riktigt bra faktiskt.
Hon har ju inte riktigt gillat att möta oss i space, alltså sådär. Hon tycker att, jag vet att hon blev arg på mått någon gång.
Ja,
Nej,
alltså
det är ju
jag
så.
tror att de håller igen oss lite, tror jag faktiskt. För jag pratar med några andra i PM om det också. Och vi får liksom, vi får 50-100 likes, alltså retweets och så vidare och bokmärken. Men det vill liksom aldrig släppa riktigt.
Nej.
Och jag tror att det är med vilje och att man håller tillbaka vår information medvetet.
Ja.
Det måste vara så. För jag var inne och skrev på Jakob Charit, den här ryssen var inne och skrev lite på den. Det började delas något så kopiöst, jag fick massa nya följare, sen bara tog det stopp helt plötsligt. Så stoppades liksom, det kom inga nya följare, jag fick inte fler likes eller retweets och så vidare. Och det, alltså man kunde, det var bara så pang, så tog det stopp liksom. Så
Ja.
att vi kämpar nog mot, eller vi kämpar inte mot algoritmerna, för det är faktiskt, vi har inte en chans med det där. Utan jag tror att det ska synkas vid en viss tidpunkt, så det är nog bara att mata på.
Men du, vad säger vi om alla knarkare nu då? Nu ska det ju vara lite sådana workshops och gul hatt, röd
Corporate
hatt.
bullshit.
Ja, men sånt, du vet, man delar in i så här personlighetsprofiler. Jag är blå, du är grön, du är gul. Och så
Det är ju så här som Sverige har attackerat sina problem för att ta bort dem. Det har ju varit såväl inom corporate world så har man gjort samma sak. Vi har personalproblem och missnöje. Vi hittar på någon tramsig byta hattar och gå omkring med färger och så vidare för att make it go away. Och det är precis samma sak som man har gjort med narkotikan och som man gör nu då med corporate bullshit i kriget mot narkotikan. Och en massa sådana här armband och det är, vad har vi mer haft? Jag höll på att säga roliga hattar, men det har vi väl inte haft. Men vi har haft armband och vi har haft sluta skjut hade vi i Malmö. Bland annat då det börjar i Malmö. Sluta skjut för att springa omkring med armband för att folk. Det är så här man har gjort hela tiden för att passivisera befolkningen så att de kan fortsätta med sin skit. Alltså corporate bullshit. Jag tyckte den var klockren
Ja, det var
faktiskt.
den verkligen. Nej, du vet, det är sådär man ska liksom facka in folk i fack och sen ska man då berätta varför de har samarbetssvårigheter eller så. Och det är lite så att om man nu, det var han Ulf Hagström är så rolig, jag vet inte vad han skrev nu, men det var något så här att om man då har sett igenom fake news och mainstream media så är man rysstroll och vad det nu är. Och det är lite så att man får liksom inte, man får inte ifrågasätta. Då är man inte, då är man ett rysstroll, en bot. Och det sa man ju till oss i början, du vet, på Extra att Russian boat. Och då
Och
var det
nu
ju
får
väldigt
vi
många som skrev det i sin profil, en rysk bot.
äta.
Ja.
Och nu får vi äta vattnik istället, vilket är faktiskt en alltså de här neonazisterna skriver ju vatnik, men jag tror inte många vet vad det egentligen betyder. För det första är det en ytterrock i Ryssland och sen så är det de som stred mot nazisterna under kriget. Och det var Jakob Charit, han är ryssen som redogjorde exakt för vad vatnik var och de får gärna kalla mig vatnik efter det.
Ja, mig också. Det hör jag. Om de strider mot nazisterna och de har en ytterrock, då känns de ju i alla fall, då håller de sig varma. Och de kämpar någonting gott. Kämpar för någonting gott.
Hellre det än att vara nazist i alla fall.
Ja,
Och
ja, ja.
han som startade NAFO-rörelsen där, han är ju dömd för nazistsympatier. Så det är liksom ingen, det är inte ens någon hemlighet.
Nej. Du, sen har du dragit igång någonting i Helsingborg. Vad är det du har gjort nu, Strand?
Alltså det börjar med knarkbananer och knarkkaffe och jag vet ju vad de i stora drag vad de pysslar med där, och det vet många andra också. Så för någon vecka sedan så skrev jag mångsysslande smugglingshubbar när systemet i grunden är korrupt. Och då är det två barn från som kom in via Helsingborg från Tjeckien. Och de häktades då för barnsmuggling, och det var asiatisk smugglarliga som, och så la ut den bland annat, och där är lite annat också i förlängningen på den första tråden där. Då har Gunnar Strömer besökt Helsingborg för att adressera gränsöverskridande brottslighet då. och ett åtalat kinespar tros ha tjänat 782 000 kronor på barnsmuggling. Och det här är alltså i Helsingborg. Det är... Och efter jag la ut det, så nu då idag var det nog som den kom ut, vill jag minnas, så kommer det ut. De kämpar mot människohandeln i Helsingborg, större än vad vi kan fatta. Trafficking är lika mycket en lokal som en global fråga. Människohandel är den tredje mest lukrativa illegala verksamheten i världen efter handeln med narkotika och vapen. Helsingborg är en hamnstad och har vid sidan av narkotika nämnts som en transitplats även för människohandel. Alltså, sug på de orden. Det är ju vad det är.
Så inte nog med... Nu fick du bara i bild här bredvid din tweet.
Ja, så där ja.
Ja.
Så inte nog med att vi då är transit och en hub för narkotikahandel, utan vi är även en transitplats för människohandel. Och det kommer mer på denna bogen så småningom. Allt ska komma i en viss takt. Så jag har mer att komma med där så småningom.
Ja, men det vet jag. Och sen kan man säga att efter du hade gått ut med det här, då kommer den här, de kämpar mot människan större än vad vi kan fatta. Så att det är precis som att det taktar. Alltså, det är rätt otroligt. Alltså.
Ja, det är synkat, och jag misstänker, och det kan jag bara gissa om, men jag tror att de mäter våra algoritmer, vad vi skriver om, och sen så får det påverka nyheterna utifrån vad vi skriver om. Jag har gjort lite sådana tester och det verkar vara så det funkar i alla fall, men det kan ju inte jag veta säkert mer än en kvalificerad gissning, så att säga.
Nej, men det är ju otroligt häftigt om det är så. Och det är ju inte oväntat, för på något vis så blir det ju så att vi drar ju, kan man säga, det alternativa, eller vad ska jag säga, vi drar ju det här folkbildningsprojektet som de också taktar. Det är bara det att ibland så bestämmer vi takten, men ibland så blir vi stoppade. Du vet, ibland lägger du upp tweets som når kanske 5 personer liksom. Då var det inte riktigt läge ändå då.
Nej, antingen så var man snett på bollen eller så var man för tidigt ute. Och i nästan alla mina tweets tar, jag skrev en lång tråd här idag om Estland bland annat och svensk historia, svenska kopplingar med Estland.
Den tar vi också, den tycker jag var otroligt intressant.
Och efter att jag hade skickat upp den så hände ingenting. Jag tänkte, vad är det som händer? Och glömde jag liksom klicka på sänd. Det tog en jädra tid innan någon överhuvudtaget uppmärksammade. Men då är det väl någon som har varit tvungen att läsa igenom vad jag har skrivit innan de släppte loss den så att säga.
Men du kör lite här din tråd.
Ja, det kan jag göra.
Jag scrollar allt eftersom.
Det ligger ju ett universitet i Tartu i Estland, eller Dorpat, som grundades 1632 under svenskt styre, och den har då hetat tidigare Academia Gustaviana 1632-1665 och Academia Gustavo Carolina 1690-1710. Mm. Och Tartu universitetet är Estlands största universitet med 18 000 studenter och varav 10 000 i Tartu då. Mm. Det grundades i Livland som på initiativ av Petrus Kenesius och dåvarande generalguvernören Johan Skytte. Och sedan vi kan skippa lite fram där från 1802. Genom åren har Tartu universitetet fått nya härar vid ett flertal tillfällen och lagts ner och återupprättat om vartannat. 1802 återupprättades som Kaiserliche Universität zu Dorpat. Alltså då var det tyskt styre. Men det är ju fortfarande svenskt i grunden och Estland är ju fortfarande under svensk kontroll. Mm. 1932 började Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansiera finsk-estniska samfundet och grundade samt biblioteket och föreläsningar i Tartu universitetet. Och Tartu universitetet är Sveriges näst äldsta universitet. Bara en sån grej.
Ja.
Och
hur snubblar du på det
här? Kaja Kallas kommer därifrån, för hon pluggade juridik på Tartu universitetet. Och då är hon ju då väl marinerad av Wallenberg. Och då får fortsätta den här svenska övertagandet av, eller fortsättningen av stormakten, svenska stormakten, så etablerades nya kommersiella banker 1988. Det här, nu närmar vi oss då glasnost och allt det här. De tre största bankerna i Baltikum är Swedbank, SEB Group och Luminor. Och Luminor består av Nordea och Danske Bank. Alla tre med skandinaviska rötter. Och de största bankerna och finansinstituten i Litauen, Lettland och Estland är i stort sett likadana och domineras mest av svenska företag.
Och det är här penningtvätten har skett också.
Ja, precis. Och Stockholmsbyråkratin lät ju inte vänta på sig. Världens största penningtvätt här, va? Med svensk bankkartell i centrum rullades upp. Den här tråden kommer ju bli mycket längre. För, alltså, det blir en sån system overload av information med skandaler och annat. Så att det är... Men en annan som har seglat lite under min radar var faktiskt den Vestio-skandalen. Mm. Där man då finansierade, vad ska man säga, ett, vad kallas sånt när man lånar ut, jag för mig skrev något mer om det längre ner, men i alla fall, ett bedrägerinätverk som SEB och Swedbank möjliggjorde. Och googla gärna på Investio så ser ni vad det är. Det är alltså, man höll på med digitala, precis, man höll på med digitala pengar och lånade ut och folk förlorade precis hur mycket som helst på den här skandalen. Så den hade seglat lite under min radar.
Men vi kan väl läsa här. Swedbank och SEB möjliggjorde för ett bolagsnätverk i Lettland som slussat ut mångmiljonbelopp till kryptovalutaföretag, brevlådeföretag och maltesiska finansinstitut. Alltså Malta och Cypern är ju såna här skatteparadis där många sätter upp i alla fall holdingbolaget, och sen kan de ha då till exempel aktiebolaget i Sverige, och då kan man då skjuta upp pengar såklart till, de har ju väldigt låg bolagsskatt och sådär ju, fördelaktigt då. SEB och Swedbank agerade som huvudkonton åt den lettiska låneplattformen Investio som investerade i kryptovalutaföretag. Upp till 300 miljoner kronor slussades ut till detta bolag via bankerna. Kruxet är bara att dessa bolag inte har verkat existerat, vilket har gjort att över 2000 europeiska investerare och småsparare troligen har förlorat allt de har satsat. Och vi har ju pratat mycket om det här med kryptovaluta och vad det egentligen är. Och vi har krypto AG och vi har en part som har kontrollerat telekominfrastrukturen. Alltså man kan säga att de pengar vi använt också är ju... de är ju digitala, så vad är skillnaden? Ja, det är blockchain då. Men jag menar egentligen, alltså Wallenberg har ju haft, de har ju haft kvantdatorer och AI hur länge som helst. Så det här är bara ett sätt att mjölka pengar. Och det är samma sak med börsen, med alla de här små bolagen som bara gör emissioner. Och det är ju hela tiden... De här som vill tjäna en hacka, det är ju småspararna som blir lurade.
Ja, och de äger dessutom marknadsplatsen och de äger bankerna. Jag menar, man har inte en chans.
Nej.
Men nu får vi då hjälp för att Ryssland har då satt ett pris på huvudet på Kaja Kallas, höll jag på att säga. Nej, men... En arresteringsorder är väl det korrekta uttrycket på Kaja Kallas. Och anledningen till det är då att hon rev en massa minnesmärken från frihetskriget när Sovjet frigjorde Estland från nazisterna. Och Kaja Kallas samarbetade också med motsvarigheten till SD i Sverige då, alltså extrem höger som man säger, nu är jag inte för höger och vänster, men för det är ju samma, men alla förstår jag, det är samma i botten här, det är ju Wallenbergs i botten både på Kaja Kallas och på Estland såväl som i Sverige, och det är förvånansvärt lika politiskt uppbyggt både i Estland och i Sverige, både rent partimässigt så att säga.
Vi kan väl bara säga med det här, om vi tar den här igen, vad det här handlar om. Då är det de här monumenten som man pratar om som Ryssland vill riva, och varför hon har hon avgått nu också. Eller men i alla fall, det finns en arresteringsorder på henne. Och det här är alltså nazistiska monument. Så om man ska avnazifiera... Ja, några vill inte bara... Jag såg att du skrev en arg tweet till någon. Sluta vara nazist, eller vad du skrev.
Ja, ja, för de har ju ett minnesmärke i Lagedi i Estland som man då besöker varje år. Och det, då hyllar man alltså de estniska enheterna i Waffen-SS. Det kommer längre ner i tråden också, och där är ju då de skandinaviska trupperna också som kämpar för nazisterna i Estland. bland annat SS Panzerkorps som bestod av skandinaver mestadels. Så att det här är ju jävligt illa förtäckt nazism och inget annat. Och nazismen kan man ju då koppla direkt till familjen Wallenberg. Så det är liksom är vad det är.
Här är Nazi Collaborator Monuments in Estonia. Och nazistiska kollaboratörsmonument i Estland. Minnesmärken Cinemed Hills som restes 1999 har blivit platsen för årliga sammankomster. För att, alltså det är inte undra på för att hedra SS. Det är inte undra på att om man ska avnazifiera världen. Och sen så med svensk media har ju fått det här till att det var ryssarna, de ville riva monument och så. Men de har ju inte förklarat varför. Vad var det för monument egentligen?
Ja, och det är ju samma som jag har sett många som har tweetat att ryssarna bombade då Tallinn bland annat. Ja, varför gjorde de det? Jo, för att det var fullt med nazister. Men då vänder man på det och försöker stigmatisera ryssarna då istället. Och missar medvetet det faktum att det var fullt med nazister där.
Och det var de har inte koll på någonting. De bara, alltså det, och det är det som är problemet. Om man tittar med glasögonen att man hatar ryssar så kommer det aldrig bli rätt. För då kommer man aldrig vilja ta reda på vad som egentligen ligger bakom.
Nej, och det är liksom, och där är ju många som gör det här medvetet. Jag fick upp jättemånga sådana, så jag gjorde ett standard tweet till dem, sluta vara nazister, och så med denna texten då.
Ja, jag såg det.
Och det var många som fick det in faktiskt, och det förtjänar de. Men en liten rolig twist där var ju en viss Rebane, som var en nazi kollaboratör då, som flydde till väst, och han hamnade så småningom i MI6 såklart, underrättelsetjänsten. Och det får väl vara signifikant. Men det som är intressant är att Sverige vägrar att åtala estniska nazistbrottslingar från 1986 till 2002. Och det har jag hittat jättemycket. Då?
Givetvis ja, är det abolition på det. Det tar man ju till krigsförbrytare. Det är bara att sätta abolition för hela slanten. Genast omgående bums.
Ja, och där har jag rätt mycket mer information, så jag ska fortsätta med det så småningom. Men Alfred Rosenberg, som då Palmes judiska morfar, utbildade Hitlers rasideolog Alfred Rosenberg. Och Alfred Rosenberg var också från Estland. Han var också en nazist.
Var det han? Alfons Rebane?
Det var han, Rebane, ja.
Ja.
Och det var han som hamnade på MI6.
Aha.
Om du scrollar neråt så hamnar du på
Alfred. Just det här, refusal to prosecute Nazi war criminals. Från 86 till 2002. Du vet, det är nu typ.
Det är nu typ.
Ja, men det är nutid ju. Det får man väl ändå säga. Och här då. Med. Palmes judiska morfar utbildade Hitlers rasideolog Alfred Rosenberg. Ja, precis.
Och där ovanför står då att Rosenberg kom från Estland eller Tallinn i Estland.
Estonia, exakt. Nu Tallinn. Och han dog 1946 i Nuremberg. Då. Was a German Nazi ideolog and politician. Så han var politiker och nazist ideolog. Så säger man kanske inte.
Och sen så har du ju då längst ner. Det gäller ju, det här har ju sen applicerats till alla länder som vi har startat krig i och ställt till jävelskap i. Och den här nazistjägaren på Simon Wiesenthal centrum har ju påtalat att man vägrar ta upp de här misstänkta baltiska nazistiska kollaboratörerna som flydde till Sverige. Då har Sverige vägrat ta upp dem på samma sätt som man vägrar då ta upp eller ger abolition till brottslingar som till exempel Lundin som är aktuellt just nu då i Sudan. Och det här är ju satt i system. med abolition.
Och, och för de som inte vet vad abolition är, så har vi ju pratat om det många gånger, men det handlar om att man kan då sätta under abolition för att inte, då får alltså förundersökning inte inledas. Så man kan säga att det skapar en immunitet. Och sen om man då kombinerar det med kungens roll i att sätta ovillkorlig tystnadsplikt, så blir det ungefär som att man tar Estonia och sen häller man cement på det. Så cementerat blir det, så att då får alltså någon, ingen får inleda en förundersökning, de kan aldrig dömas för någonting, och är det ovillkorlig tystnadsplikt så kan man säga att då måste kungen själv glömma bort att det någonsin har hänt. Alltså då får inte, jag tror att det är totalt yppande förbud, alltså även för kungen. Så har jag förstått det här med ovillkorlig tystnadsplikt, alltså då är det bara locket på. Så att abolition, ovillkorlig tystnadsplikt, det är liksom locket på, och sen så är det ett gäng med cement ovanpå, och sen är det borta för alltid. Och det här är ju någonting som Trump tog upp och som vi inte tror kan användas nu, för att vi är under belägring och under en annan jurisdiktion, helt enkelt law of war manual, som är amerikansk krigslagstiftning. Men under tiden det här var, alltså vi pratar fram till 2002, 86 till 2002, då är det helt garanterat att det här applicerades på dem för att ge dem immunitet. Och då, apropå immunitet, så pratade vi om det lite när det gällde det här med diplomatbilen och så, för då var det ju ett reportage där från Sveriges Radio. Och då visade det sig att det här med immunitet, eller liksom diplomati kan man säga, det finns ju flera olika grader. Så att om vi säger att du kan få som en viktig affärsman, så kan du få ett diplomatpass. Och då innebär det i stort sett att folk ska vara artiga mot dig. Medan ett annat diplomatpass är full immunitet. Men det här blandar man ihop väldigt lätt, och det kan jag verkligen tänka mig. Det är väl väldigt lägligt att folk inte har koll på de här olika graderna, utan tror att alla har immunitet. Kan det vara satt i system?
Det är definitivt satt i system, och det finns ju, det var från Etiopien, ska vi se här, hade en utdrag ur en lagtext om vad som gäller på diplomatbilar. Jag ska bara se om jag hittar den lite snabbt. Som jag också delar under den tweeten. De kan ju i stort sett göra som de vill. Man kan ju inte...
Ja, om vi pratar containrar, Helsingborg, diplomatpost.
Ja, där har
ja.
Precis.
Kan det används?
Nej, men det är så här man har gjort. Man har skapat sig själv liksom frikort, så att säga. Vare sig det är diplomatpost eller det är diplomatbilar, eller det är... Man får ju inte stoppa en diplomat i tullen heller när de kommer flygande. Så, alltså det är ju helt fritt fram. De kan ju komma med 14 barn i en resväska och alla ska bara stå och titta.
Ja, men grejen är så här, om vi nu säger att det finns olika grader av diplomatpass och så vidare. Vem ska hålla koll på det? Det är rött pass, det är blått pass, det är svart pass, vad är det mera?
Ja, jag kan inte alla de där definitionerna, och de utfärdar ju själv pass eftersom det passar dem. Så,
Så
det kan man ju ge till grovt kriminella brottslingar, gud bevars.
Absolut, och sen viktiga affärsmän.
Ja.
Viktiga affärsmän för karteller. Nej, men alltså...
Precis.
Nyckelpersoner inom organiserad brottslighet, som turkiska rävar och sånt.
Absolut, framförallt turkiska rävar. Det finns en alldeles för stor naivitet mot mot det här, och folk kan nog inte riktigt förstå hur jävla utstuderat och planerat det hela är. Alltså, man går ofta vilse och tror att de har liksom någon ideologisk bakgrund som de måste hålla sig till, vare sig den är ideologisk eller om den är religiös eller något annat. De skiter högaktningsfullt i det. Och en sak som jag där jag fick upp ögonen för det var ju han Brzezinski. Han sa ju så här: om du är jihadist eller nazist spelar ingen roll, bara du hatar Ryssland. Och enligt Bush-doktrinen från 1996, ingen stat får hädanefter bli så stark så att den kan utmana USA eller föra en självständig utrikespolitik mot USA. Inom parentes då, djupa staten, Sverige och så vidare. De har ingen gud, de har ingen religion, de har ingen... De skiter fullkomligt i det, de har sig själv.
Ja, men så, alltså, liksom... när vi pratar om det här nu, då tänker jag, för det första tänker jag Raoul Wallenberg. Han har vi ju fått reda på att han var diplomat och han hade immunitet och han kunde röra sig fritt med judarna. Och han hade ju den här, han hade väl en... inte en speditionsfirma, men hade någon import-exportföretag mellan Ungern och Österrike. Va? Ja. Så han kunde ju röra sig fritt hur som helst, alltså från Ungern, Österrike, men var som helst, vad han ville liksom. Och men tanken var väl kanske inte att man skulle använda diplomatin på det viset, och det kanske ryssarna kanske såg igenom det där och kom
det,
med
någonting. Det tror jag nog de gjorde faktiskt. Jag är ju tämligen övertygad om att Putin har exakt information om vad Raoul Wallenberg egentligen gjorde och vad han egentligen sysslade med.
Han kanske inte var så nobel.
Han var nog inte alls nobel. Återigen, alltså de har inga såna högre moraliska värden överhuvudtaget. Nej. De skiter i det. Utan det handlar om att få se sig själv och klara sig själv.
En annan sak som jag tänker på i det här, det var ju ambassaden i Washington DC, House of Sweden. Och det här har vi pratat om, jag har med i ett gäng videos, men det är ändå väldigt intressant, va? För här hade vi Biden och de hade ju kontor där, och då blir det svensk jurisdiktion och det blir ju svensk immunitet, och det måste vara så att det finns fördelar. Varför skulle nu en vicepresident och dennes son, varför skulle de ha kontor på en svensk ambassad?
Ja, det är ju det är en ledande fråga. För
det är så hjärndött, så det är, men svara gärna. Svara gärna på mina hjärndöda påståenden.
Det ger vissa fördelar om jag uttrycker mig som så.
Ja, men lite
särskilt
så.
Särskilt om det är kärnan av den djupa staten, deras ambassad också, så kan det ju ha sina rutiga skäl och andliga orsaker, så att säga.
Ja, okej. Okay. Så missförstå mig rätt. De hade kontor på svenska ambassaden i Washington DC och de hade företaget registrerat i skatteparadiset Delaware, New Sweden.
Ja. Yep.
Kan det bli mer svenskt?
Nej. Svårt, särskilt som Arsenalsgatan också räknas som ett skatteparadis. Så går ju,
jag menar, de blir bara beskattad ovan mark, allt under mark, det är liksom, det är rätt ner i fickan bara.
Precis. Det var en rätt intressant sak när jag grävde om fentanyl också faktiskt, och då dök jag på en som heter Gedeon Richter i Ungern. Och Raoul Wallenberg gömde han då och undan nazisterna, säger vi då.
Ja.
Men sen blev Richter, råkade han gå omkring och blev mördad lite så. Och förlorade då företaget till en Paul Janssen av en händelse.
Mm.
Det är lite intressant faktiskt att det slumpar sig så. Men det slumpar sig rätt ofta med svenskar inblandade faktiskt.
Mm. Nu ska vi se, det står massa grejer här. Jag ska läsa upp lite kommentarer. Precis, Erik Heiser pratar här om abolition, och då har ju på regeringens webbplats så finns det några exempel, men det är som sagt bara några exempel på, och då pratar man om till exempel spanska krigsfångar då som kom hit, eller krigsförbrytare ska jag säga, och de fick abolition då. Sen står det att det här är sparsamt använt, men det kan vi ju inte veta. Ja, vi kan ju ta dem på orden då och säga att det här är sparsamt använt, men det här med sparsamt, det är ju lite, ja, det är ju vad man jämför med så att säga. Sparsamt i förhållande till vad? Vad tror du?
Det är väl ingen alls. Ja, alltså jag skulle ju tippa på att det användes i Indien, Bofors-skandalen. Jag tror att man använde det i Telub-affären. Jag tror man använde det i Bosch. Jag tror man använde det i och så vidare och så vidare. Algernon är jag ganska säker på att man använde det. Palmemordet är jag rätt säker på att man använde det.
Mm-mm.
Så jag tror det är kanske inte så man har nog använt det efterhand som man behöver det så att säga.
Sparsmakat. Nu ska vi se vad det står mer här. Jag tror han skrev någonting apropå Raoul Wallenberg. Att han greps inte han med vapen i hand och hela bilen full med guld, smycken och pengar. Jag vet inte det. Men alltså om han skulle gripas i Ryssland med hela... med alltså vapen i hand och guld, smycken och pengar, då kan jag säga att då hade ryssarna kanske, då kan han nog visa upp sitt diplomatpass bäst han vill. Det hade nog lett till och det sa ju han faktiskt i det här reportaget på Sveriges Radio. Han sa så här att i USA så är det ingen fördel med diplomatpass, utan det kan snarare leda till misstänksamhet och fler frågor. Och det tror jag det.
Mm. Och det bör det ju göra också.
Mm. Men det är klart, ser man då, om vi säger att du jobbar där och så ser du att det kommer affärsmän som du vet är MS-13 och kartellledare och allting. Ja, och Choan-kartellen och allt vad de heter, va? Då kanske man ser så här, kurdiska rävar också, bara, vad är det här egentligen? Va?
Är det där, och alla visar upp svenska diplomatpass.
exakt, svenska diplomatpass, och så är det så här, helt uppenbart kriminella.
Ja, du vet. Ja, det är hyggligt dumt nu faktiskt, men nåväl.
Man ska inte skratta åt det, men man kan ju nästan inte.
Nej, och när vi ändå är inne på det, det blir ju så jävla dumt. De här gripna i Tyresö, de hade ju kopplingar då till IS i Somalia. Så egentligen behöver man inte säga mer så, men då skriver ju tidningen ändå mer då. Ursäkta. Gruppen pekas ut som ett finansiellt nav för andra IS-förgreningar i Afrika, och de låg i Göteborg.
Jag kan inte skratta mer. Alltså, du vet, ibland blir så här, du vet inte riktigt hur du ska reagera, så att när du skulle gråta så skrattar du. Jag känner att jag är inne i ett sånt stim nu. Jag vet faktiskt inte hur jag ska reagera. Jag menar, vi pratar, alltså, vi tänker ändå så här att Afrika, Västafrika så här, det är ganska långt bort. Ja, och så orkestreras det från Göteborg. Och Göteborg för mig, det känns så här lite, ja men du vet, goa gubbar liksom.
Mut och stan.
Ja, jo, alltså jag håller på att lära om. Det här är min psyop. Jag måste omprogrammera mig och förstå vad Helsingborg är. Ja, du vet, jag har sett det som någonting helt annat än vad det har varit. Så jag måste sajoppa mig själv här så jag blir lite avprogrammerad.
Helsingborg kallas ju sundets pärla. Jag undrar så varför. Men just det här, där har jag ju skrivit innan om de här mikrotransaktionerna som finansierade alla terrorgrupper utifrån Sydafrika då. Mm. Och i Sydafrika så har vi MTN som är Ericsson, för att förtydliga lite varför jag blir så jävla trött när jag ser det här. Det är liksom Ericsson från alla håll ju.
Mm.
Dels har vi Havala som jag har skrivit om.
Mm.
Vi har de sydafrikanska telefonerna med mikrotransaktioner. Alltihopa är ju fan Ericsson och Sverige från alla håll. Och sen skriver då tidningen ovanpå alltihopa IS Somalia, när Ericsson finansierade IS i 17 år. Och de typ finansiella navet för IS-förgreningar i Afrika sitter alltså i Mutostan.
Mm.
Ja, okej.
Okay. Göteborg alltså.
Ja, Göteborg.
Mutostan, nej, ni ser alltså, jag är inte med. Alltså, jag har så här fluffig bild.
Nej, det är jag som kallar Göteborg för Mutostan.
Ja, jag förstår det. Det låter jättebra. Jag ska verkligen ta till mig det. Jag kan behöva lite avprogrammering, känner jag.
Det står ju rakt upp och ner för folk nu. Alltså. Det går inte att missta sig på ens en gång.
Men du, nu måste du dra det här om påven. Har du blivit blockad nu igen?
Åslund menar du?
Ja.
Eish, ja. Alltså jag är blockad av så många. Det är bara Carl Bildt som är mig trogen faktiskt. Men,
ja, det är fint.
Åslund tyckte jag att han skulle veta att han var en Wallenbergs duktiga idiot och lite annat.
Mm.
Och jag har kunnat skriva mycket intressantare saker till han tidigare. Men denna gången så tyckte han nog att det räckte. Ja. Och han blockade mig.
Ja, precis. Vi ska se här. Vad var det du svarade på då? Ja, nu hittar inte jag den tweeten. Men jag är ju inte blockad av honom så jag ser ju vad det var du skrev här. Tyckte det var lite intressant. Men du kan ju dra det där med påven då.
Med påven?
Ja, vi kan väl ta det. Vi tar så här. Det här är JP Sweden då. Påven är ägd och har inget annat val. Och det var väl lite det som... han skrev om, va? Vi kommer till honom.
Ja.
Men vid Trumps besök i Vatikanen 2017 blev påven informerad om att team Trump har Vatikanens kriminella förehavanden dokumenterade, inklusive systematiska övergrepp på barn, och att det framöver endast återstår att spela med på Trumps villkor. Som alla vet är Trump den enda ledaren i väst som från början deklarerat att han vill se fred mellan Ryssland och Ukraina. Påven, Ukraina borde ha modet att hissa vit flagg. Och det var väl Angela Merkel också som, vad var det där med Trump med vit flagg? Kommer du ihåg det? Du vet. Och då var ju han inte ens president när Trump sa det, att hon hissade vita flaggan. Det är ju, det pratar jag alltid Derek Johnson om. Vi ska se vad han skrev.
Jag känner igen det.
Imorgon 10 mars har många Q-delter med nazisttema. Är det därför trollen är så hysteriska i SS NATO-trådar? Då har vi... So Hitler was a puppet of the controlling families of Nazi World Order. Så NWO, det är alltså Nazi World Order.
Ja.
Och sen har vi nästa här. Det är också 10 mars, alltså idag. The Nazi Order, NWO, does not refer to new. The sum of all fears. North Korea President of the United States, hostage, threat, disarm, stage set, freedom, cue.
Ja. Och det har ju handlat oerhört mycket om nazism den här, de här två dagarna. Det har ju varit nästan bara nazism, allt från Estland, och det har varit Ukraina, och det har FN, och det har varit Operation Paperclip, det har varit NATO, nazister i NATO, vad har det mer varit? Ja, det har varit väldigt mycket nazism de här två dagarna, så någon styr nog algoritmerna duktigt.
Ja, verkligen. Ska se, jag ska bara hitta din här, vad du skrev. Du var lite hård mot honom, tycker jag. Nej.
Jag har kommit undan med det tidigare, men denna gången gjorde jag inte det.
Nej, jag tittar. Du har verkligen legat i den här helgen. Det var, jag hittade innan, då var det inte så långt ner. Men du har den.
Andreas Fälts tweet tog mycket svar och mycket delningar.
Men hur snubblar du över det här med Estland då? Det var ju himla intressant alltså.
Jag har skrivit om Lettland innan och jag ska skriva om Litauen också. Så jag har en tråd om Lettland, jag har en tråd om Estland och jag ska skriva en om Litauen, för det kommer här nu. Svenska nazismen rullas ju tillbaka in mot kärnan här och från Ukraina då via Baltikum och sen kommer det in i Sverige så småningom. Så jag ska ha en tråd färdig också om Litauen. Och där har, Litauen har jag faktiskt besökt också vid ett par tillfällen. Så det ska bli en tråd om det också. Men ja, man ska hinna med också.
Jag tyckte det var lite intressant. Jo, här kanske. Men det här med påven då. Han tyckte i alla fall att påven var en svikare. Var det inte det han skrev? Anders Åslund. Han har nog inte tweetat så mycket. Så jag kan ju söka på honom istället. Han är nog inte lika aktiv. För han jobbar väl inte på helgen.
Det som hände var att i och med att påven gick ut och sa så här, så fick han ju per automatik alla Ukraina nazister mot sig. Per automatik. Och vi andra då som inte är Ukraina nazister, vi vet ju vad påven är för en filur. Så vi behöver ju inte övertygas. Men nu vet ju, nu tycker ju även Ukraina-nazisterna att påven är en idiot. Så det hade ju sin funktion helt klart.
Ja, men om vi bryter ner då, vad innebär det att påven vill ha fred? Om vi säger så här, krigshetsarna behöver ju tvätta pengar, de behöver kriget i Ukraina, eller hur? Och sen har vi då Åslund som tycker att han, att påven är en svikare som vill ha fred. Nu ska vi se.
Han heter Åslund av en händelse.
Ja. Skriver han mest på engelska?
Jag vet inte, jag är blockad.
Han delar med Victoria Nuland och ja. Nej, men så det är klart att det går ju emot narrativet så att säga att vara för fred.
Ja. Och han ville ju att man skulle, att Zelensky skulle hissa vit flagg, och Zelensky gick då ut och sa att vår flagga är blågul.
Ja.
Vilket då har en del symbolik eftersom vår också är blågul, men strunt samma. Det gjorde ju en del med opinionen, det här, och påven är ju under kontroll av patrioterna eller de som utverkar djupa staten, helt klart.
Ja, för han är ju död.
Ja.
Jag försöker hitta honom, men är det
Anders, är det han här? Anders går Aslund, där har vi han.
Ja, han är här då. The Pope, det här är det ju.
Ja. Där är jag.
Ja, här är det. The Pope is truly outrageous in his support of Russia's military aggression and state terrorism. The Pope's retirement is long overdue. Work on stopping sexual abuse in the Catholic Church instead. Så jag menar på att påven är verkligen upprörande i sitt stöd till Rysslands militära aggression och statsterrorism. Påvens pensionering är sedan länge väntad. Går i pension. Arbetar med att stoppa sexuella övergrepp i katolska kyrkan istället. Och då skriver du så här: Anders Åslund, din lilla duktiga idiot. Wallenbergs lilla duktiga idiot. Jag tror att ditt namn finns på lister österut till kapitalismens triumf. Chockterapin har fungerat alldeles utmärkt för Östeuropas länder, skriver Anders Åslund.
Ja. Han var ju alltså arkitekten bakom chockterapin på öst när skulle fånga upp det där när glasnost kom och så vidare, och han har ju förstört för hela Östeuropa med sin chockkapitalism, kallar han det väl.
Mikael Påsson la upp det här. Ja, det var ju bra. Det kan jag retweeta. Så. Nej, men alltså du ska ju upp tidigt, så vi har en liten stund kvar. Jag tänkte så här. Vi har ju någonting väldigt spännande som händer. Today. And tomorrow, kan man säga. Och det handlar ju om bankerna. Vad tror vi?
Jag tror vi pratade om det på Spacet också. Jag var lite inne ett litet tag och lyssnade. Så ställdes frågan där också. Och jag funderar lite på det. Jag lyssnade
också i efterhand. Och det är synd, men alltså det är svårt att hinna med och vara med på hela Spacet. Men jag brukar lyssna i efterhand på de här. Och jag vill gärna vara med. Jag försöker vara med när jag kan.
Mm. Jag tror inte det kommer att hända så där värst mycket faktiskt ännu. Eftersläpningseffekt möjligtvis, men det kommer inte att hända något i början av veckan i alla fall. Och den här nedstängningen av den var ju framflyttad till den 22 mars, nedstängning av amerikanska
kongressen,
tack. Mm. Var framflyttad till den 22 mars, tror jag det vart.
Okej. Okay. Och när var det Trump skulle ha sin livesända?
Den
15.
15 var det, ja.
Mm.
Jag vet inte om jag tror inte det kommer att hända så där värst mycket de närmsta dagarna. Vad tror du?
Ja, men jag vet inte. Men man kan väl säga om Interim Justitia själva hamnar på obestånd. Alltså det är det här med att köpa upp skulder. Det är ju samma sak med Klan och allting. Alltså köpa upp. Det här blir ju riktigt dåligt kreditvärdighet. Alltså du köper upp skuldinkasso. Alltså du köper upp skulder på de som inte... Alltså det är väl... Om jag inte missminner mig så är det väl så att de flesta som har pengar betalar väl direkt, va? Det är väl de som strular. Det är väl de som har lite strul med att kunna pröjsa.
Ja, okej. Kreditvärdighetsproblem.
Ja, exakt. Exakt. Ja, och då... Om det nu är så att... Intrum, ja, men då har de köpt upp krediter och då har de på något sätt, de har köpt det i bulk och så tänker de att de ändå ska få tillbaka en del, för de får såklart köpa med rabatt i och med att det är en låg kreditvärdighet. Men vad händer då när det är för få? Om vi säger att du har en kalkyl på det där, du tror att okej, så här 50% kommer klara ändå att betala. Jag menar, de hamnar inte på obestånd. Det är någon som sitter och räknar.
Mm.
Den kalkylen har gått åt skogen. Det kan vi bara konstatera. Den gick fel alltså.
Ja, alltså när en skuldindrivare går i konkurs. Ja, då är vi där liksom. Men det som verkligen kan välta lasset, som jag bedömer det, det är ju fastigheter, fastighetsbolag. Och de kommer att fortsätta att hålla ett getöga på, eller ett investoröga här, den närmsta veckan.
Mm.
För där är det är inte som de säger. Det här är mycket, mycket värre än vad Dagens Industri vill göra gällande. Det här är så underminerat ekonomiskt så att det kan falla vilken kvart som helst.
Ja, alltså man kan säga, vad är det som kan fälla? Ja, men när du hamnar på, vad är det som händer då? Ja, men det som händer är, om vi säger att man stänger ner kongressen. Man kommer inte överens om en budget. Okej, då är det så här, då finns det inte pengar att försörja det offentliga helt enkelt. Alltså det finns inte pengar till det. Och vad händer om du inte kan försörja det offentliga? Ja, hur många poliser, sjuksköterskor, lärare och så vidare kommer gå till jobbet om de vet att de inte får betalt?
Nej, så är det ju. Men jag skulle ju tippa på att det här är ju inte mekaniskt, utan det här är direkt del i planeringen, så att när de bestämmer sig för att nu är det dags, då kan det vara
det är en del i planeringen, men jag tror så här att, som jag skrev när jag delade det här dokumentet med 2300 sidor med frysta tillgångar, då skrev jag någonting om att här jag har hittat likviditeten. Så om vi säger att du stryper likviditeten till det oönskade, så att säga. De pengarna befinner sig någon annanstans. Och det jag visade i liven där är att penningmängden har ju gått ner så otroligt mycket. Vi ska se, jag har någon bild på det där penningmängden, jag kan ta upp det. Och jag menar, penningmängden, det är ju våra pengar, det är ju likviditeten. Jag kan säga, jag har gjort ett väldigt trevligt penningmängden. Jag gjorde en väldigt trevlig intervju till med Per Kvarnstedt. Penningmängden. Ja, och jag försöker få ut, för det var ju ett avsnitt jag gjorde där min röst kom inte med. Jag har återskapat det, men nu har jag försökt att få ut det från, alltså, mitt samtal under Freedom of Information Act, eller alltså begäran om offentlig handling. Så att är det bara så att de inte bedömer att det samtalet är sekretessbelagt, så lär jag kunna få ut det samtalet. Och det är väldigt intressant. Så att där gör han riktigt, alltså det blir riktigt, riktigt tydligt. De två senaste samtalen, jag ska försöka få ut så jag kan lägga upp båda två. Men där är det liksom solklart om, ja, vad det här egentligen är alltså.
Ring FRA så får du ut det.
Ja, vänta, nu ska vi se här. Jag har den. Jag ska bara visa. Det här var ju det omslaget med shamanen som jag ska ha intervju med imorgon. Och det är alltså Dagens Nyheter lördag. Nu vill han bli politiker. Och sen står det då att de ryggar. DN ryggar. Men här skulle jag visa det som jag visade i liven här. Här är ju då penningmängden då.
Mm.
Ja. Och det är ju väldigt intressant att det har ju inte varit så här lågt, kan man säga. Ja. Sen innan 2002, jag kan inte se liksom att det har varit så här lågt som det är nu. Så vad tar likviditeten vägen?
Ja,
alltså den har förflyttats helt klart.
Och det får ju följdverkningar också. Frågan är när. Och det har ju klarat sig förvånansvärt länge i alla fall. Så,
ja, men det kommer en punkt. Om vi säger att de stryper hela tiden tillgången. Det är då man får försöka sälja vin på Systembolaget. Och, ja, man får hitta på andra sätt helt enkelt när man inte kan finansiera rörelsen. Och jag hörde att även Kronofogden har ju haft betalningssvårigheter. Ja, men vi får tänka på att de här har ju även hyror, personal. De har egna omkostnader, va?
Mm.
Ja.
Så att, alltså likviditets... det saknas ju likviditet inte bara i företag utan i kommuner, i överallt, i myndigheter och precis överallt. Och det är precis som bilden visar. Alltså, och något läge så rycks mattan undan. Frågan är bara när.
Ja, men det kommer vara lite olika. Är du med? Det kommer vara, för det var ju någon som spådde här att det är 500 banker som kommer gå i konkurs.
Mm.
Och det är ju så att om vi säger att de har ju levt på lånade pengar, allting är lånat pengar. Staten, det är refinansierade statsobligationer, det är lånade pengar. Och när du inte längre kan låna, då har vi ett problem liksom. Så ja. Att jag menar, det kan ju vara 200 banker som går i putten direkt. Det kan vara inkassoföretag. Jag menar Klarna och dem, det är också bank. Alltså det kan ju vara...
Vi kan vara helt överens om att det ligger en skiftnyckel i växellådan och skramlar runt. Och frågan är bara när den nyper åt.
Men som sagt, jag tror att det kommer lite sådär... att det behöver inte komma samtidigt.
Nej, och jag tror att det kanske kan börja med fastighet. För de kan ju tippa den här tuvan rätt så fort.
Mm.
Så jag fortsätter att hålla ett global eye på fastigheter och den delen av ekonomin. Men...
Är det den här som är den nya? Susanne, kolla om det är den här. Det skulle ha kommit en ny. Nu hittar inte jag deras konto här på. Och då står det 1913 till 2024. Old money och new money. Ja, det är...
Nej, vi ska se. Vi ska in och titta också.
Eller det här kanske är en gammal så att säga, men jag har sett det här också att det ska vara slut.
Secret window kommer att X. US Restoration, Federal Reserve, Debtors Prison kommer att då.
Då ska vi se, ja, jag hittar det här.
Ja,
men precis. Den är inte ny.
Nej, det har nog inte kommit någon. Någon ny.
Jo, här, 16 minuter sedan. Make the impossible possible. Då ska vi se, vad har vi här nu då? Då ska vi se.
Det här, ja.
1492, det var ju då Columbus, Christopher Columbus. Liberty, in God we trust. United States of America, $5, 1492. Och sen har vi det här, United States of America, $5.
Liberty.
Gemini, Apollo. Och sen har vi här då, asset-based, debt-free. The new money, the Department of Treasury. Precis, det är de som kommer, 1776.
Revolution.
Mm. Ja, det är intressant. Ja, du vet, alltså det kan ju braka. Alltså jag kände så här, vet vad jag kände? Det här måste jag berätta för dig. När vi gick med i NATO så kände jag faktiskt ett pirr i magen. Gjorde du
det var
det
du inte
med?
ensam om.
Gjorde du det med?
Ja.
Och jag kände...
Du vet när man åker sån här rollercoaster och om man är uppe på toppen och så precis när man väger över. Så kändes det.
Så kände jag med. Alltså jag var riktigt så här, jag bara tänkte nu brakar det, nu är det liksom, nu är stormen. Så jag skrev ju en tweet att nu kan stormen komma, Mr. President. Jag kände, alltså, jag hade hela dagen så här, jag bara tänkte, nu har vi satt vår sista potatis, alltså, nu tar de oss, alltså, nu kommer stormen. Men att du kände det också.
Jag tror det blir åka av.
Alltså. Det är precis som att nu tar vi fart. Alltså, jag kände, jag har inte känt så innan. Men jag gick hela dagen och bara så här, vad har vi gjort?
Och takten ökar. Och jag pratade med en på PM om det också. Och det här att vi hålls tillbaka. I något läge så kommer vi att släppas helt fria. Och då kommer vi att vara den plattformen som har informationen. Och då gäller det att alla kan landa i den plattformen som vi har skapat. Med den kunskapen som vi har skapat. Det är lite den tryggheten när det väl blir åka av, så att säga. Då är det viktigt att vi har gjort vår hemläxa. För det är vad vi har att hålla oss i. Det är vår ledstång liksom genom det här. Och det är fler som ska hålla i den ledstången.
Jag blev sådär. Jag hade riktigt sån pirma. Jag bara tänkte, vad har vi gett oss in på nu? Alltså, eller vad kommer vi vara med om nu? Och jag kände sån skräckblandad förtjusning. Men alltså det var pirr i magen. Och jag bara, alltså, på ett ganska så här. Alltså inte bara positivt sätt, utan alltså att nu brakar det loss, alltså ordentligt. Alltså, så det var...
Ja, vi har ju den här militära övningen också som då pågår samtidigt. Och den ska pågå fram till maj någon gång, jag kommer inte ihåg exakt datum. Men fram i maj någonting. Och jag sätter ihop den också, att det blir liksom det blir rock'n'roll, tror jag skrev. Deep state rock'n'roll. Och det får det jättegärna bli. Hållt på ett tag nu. Det får gärna bli lite rock'n'roll faktiskt. Kontrollerat vill jag bara tillägga också.
ja fast jag blev lite sådär Och folk känner så här, vad skönt. Jag ska försöka sätta ord på hur jag känner då. Folk känner så här, vad skönt, nu är vi säkra. Jag känner så här, nej, nu kom kråkan där. Och då innebär det att allting kommer komma fram. Det är precis som att då är det liksom legitim rätt att liksom lägga fram allting. Alltså det är svårt att förklara, men det bara känns som att det innebar att allting kommer rullas ut. Det var som att sätta ner mattan och sen bara rulla ut den. Och det kommer rulla så snabbt alltså.
Jag bedömer att vi först ska bli av med våra jävla JAS. Och vi ska avväpnas lite till. För att... Och jag är ju tacksam om de skickar de JASen till vem som nu tar emot skiten och att de behåller dem där borta. För att jag vill inte ha en massa militära vapen i fel händer under det som komma skall. Och det är ju, vår avväpning går ju ut på det, att skicka iväg vapnen härifrån så att inte djupa staten får några idéer. Så skicka iväg skiten, låt det braka loss. Nu hann jag inte läsa vad det
var. Nej, det var Åsa som skrev. Titta på Mellospektaklet i helgen. Någon fler som lade märke till trummisen med 17 masker som gjorde Space Force-tecknet med henne två gånger. Och sen fick jag en bild skickad till mig med en, ja, det var programledarna, så var det en dator. Och på själva datorn mot kameran då, så var det en vit hatt.
Och det är ju mängder med sådana. Det var samma som det pratades om Joe Bidens State of the Union saknar ju helt presidentemblemet på talarstolen. Ja. Det är ju mängder med sådana, och Cosey är ju jätteduktig och följer upp, har följt upp det här Mello och allt, all den optiken som har varit i Mello. Och flygplan har vi haft över som Mats Rosell följer, och är så tacksam för alla som chippar in och bidrar på alla möjliga sätt som de bara kan. Är så tacksam. Det var väldigt ensamt väldigt länge på Twitter, men nu är vi ett
bra gäng.
Bra, solitt gäng. Mm. Men det är ju mängder med sådana hattips så att säga. 17 ser vi ju överallt. Alltså det är ju så mycket 17 som man är knappt och
man orkar inte missa. Stormen kommer, start om 23 timmar, Q-klockan. Ja, ja, ja. Ja, det tror vi. Vi tror verkligen på det. Det är Q-klocka eller inte, så känns det som att klockan är slagen.
Ja, det är på rätt plats. Jag hoppas vi blir av med jordfräsarna i JAS också innan shit hits the fan. Och gärna lite mer vapen, militära vapen. Mm. Och dessutom under övningen är ju under kontroll då. Då är militären under kontroll och upptagen, och vapnen är upptagna med övningen. Mm. Så skicka nu iväg JAS var de nu ska hända någonstans, till skroten eller något annat. Och sen kör vi rock'n'roll.
Jag hör verkligen. Ja, nej, det är så mycket, och vi vet ju inte hur snabbt det går och så. Jag vet inte riktigt hur de kan hålla. Vad sa du, 22 var kongressen, då var budgeten tvungen. Ja, det är väl någonting mer då som ska hända, men...
Ja, vi får se. Det är ju de som inte kallar, det är ju de som styr den här utvecklingen. Och det har jag ju noterat under de här åren, att om det är djupa staten som gör något så står det överallt och det pratas om det och de försöker få igång ett narrativ. Mm. Om det är de som motverkar djupa staten, då får du inte reda på ett skit hur du än försöker och hur du än googlar, och om du så brottar ner datorn i parterläge får du inte reda på någonting som du inte ska få reda på.
Ja, Marit skickade det här. Vad var det här nu då?
Ja, det så är. Det var ett W bakom dem.
Jaha. Ja. Ja, det är mycket som... Anders Kajander, vad menar ni med att det blir rock and roll? Ja, vad menar vi?
Ja, vad menar vi egentligen? Alltså det blir så spekulativt, men att exponeringen tar fart, att man sätter hårt mot hårt mot den djupa staten på ett med stöd av lagen naturligtvis, kanske att man också rent juridiskt börjar aktiviteter, juridiska aktiviteter så att säga. Mm.
Ja, och sen har vi då banker. Banker måste gå i konkurs. Alltså det är...
Fastighetsbolag, kreditinstitut.
Det måste bli ett förfall framför våra ögon. Så att fler börjar tänka, varför händer det här och hur kan det här hända och så vidare.
Som
och,
inte
jag menar, om det nu står... Va?
Som inte media kan kamma över.
Nej, men när media skriver så här, det är ju media som har skrivit då till exempel att kommuner inte har pengar till löner. Eller kommuner har inte pengar till att betala räntorna på lånen. Alltså då är det ju...
Jo, sjukhus var väl Sahlgrenska som sa upp 2000 personer och Region Skåne sa upp 9, nej det var Öster någonting 900 och Region Skåne vet vi inte nu hur många som blir uppsagda. Så det har ju lite, det har ju börjat lite grann alltså.
Ja, nej, så att vi följer upp det. Och vi får se om det händer något drastiskt så får vi göra något extra inslag. Men det ska bli intressant att höra vad Jake Q-shamanen har att säga imorgon i alla fall.
Ja.
Om han svarar med Love and Light eller han pratade ju om allt möjligt sist. Men det var mycket så här med, jag tycker när jag har intervjuat de här amerikanerna, flera utav dem, så har det varit mycket att de pratar om medvetande och fast liksom på ett andligt, lite flummigt plan. Jag är liksom lite mer hands-on och vi pratar om systemet och sådär, men det har ju inte alltid varit så att de har velat prata om det med mig. Men det hoppas jag att det kommer nu. Det är säkert läge nu också.
We're a small country but sharp, very sharp. Och det gäller även oss.
Ja, så är det. Ja, men du, vi säger så då.
Det gör vi.
Tack så
Trevlig
mycket
kväll
för ikväll.
allihopa.
Ja, så får du gå och lägga dig sen om du ska upp tidigt imorgon.
Japp.
Och tack till
Stort
alla
tack.
er som har lyssnat och finns med här och skriver och stöttar den här kanalen. Vi ses ju imorgon då klockan 17:30 för liveintervju med Jake, Q-shamanen. Ha det
Och
gott
jag
nu
lyssnar.
allihopa. Vad sa du, Strand?
Och jag lyssnar.
Ja, får vi göra. Ska bli spännande att se vad han säger. Vad är vi? Det blir liksom som en liten milstolpe så här, var vi är i folkbildningsprojektet. För jag menar, nu kommer han vilja prata mer politiskt för han ska ju då bli politiker.
Ja.
Det är ju
Jag kommer
intressant.
att sitta och ta noteringar och titta i Q-board, helt klart.
Tack så mycket. Ha det gott
Och
allihopa
tack.
så ses vi igen imorgon. Tack Strand.
Tack så mycket, Cornelia.